Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Alltså under den tiden så levde jag två liv. Ett liv som jag ville och sen hade jag liksom mitt verkliga liv, hur det faktiskt såg ut och hur jag faktiskt mådde.
November 2014. En vanlig tågstation i en vanlig svensk småstad.
Man hittar ställer sig där.
Det är strax efter lunchtid. 17-åriga Kajsa står och väntar vid stationen. Hon har håltimme och ska snart bli upphämtad.
Jag var väldigt nervös alltid när jag var på stationen. Att så här, ifall mina föräldrar skulle ta bussen just då, så kommer en bil och plockar upp mig liksom.
Kajsa har fått registreringsnumret, så hon lätt ska känna igen bilen som ska hämta henne. Så kommer den. Bakom ratten sitter en okänd man i 40-årsåldern.
Han var gift.
Mannen har kontaktat Kajsa genom hennes annons på en eskortsida på nätet. Han kör till en tom parkeringsplats, ber Kajsa att sätta sig i framsätet.
Vi kunde inte vara i baksätet för att han hade två barnstolar i baksätet.
Inför sin familj är Kajsa en ganska vanlig, lite strulig tonåring som kanske hänger lite för mycket på stan med sina kompisar.
Basically var jag ju en mytoman då, för jag ljög om allting.
Men ingen vet att gymnasieeleven Kajsa är djupt nere i ett drogmissbruk. Att hon börjat prostituera sig för att ha råd med amfetamin. På rasten, håltimmen, efter skolan, i bilar, hotellrum och lägenheter.
Under håltimmarna så var det, liksom, då var det bara något snabbt. Någon avsugning i en bil. Liksom. För någon skyss så kunde hon köra mig till skolan igen efteråt.
Att Kajsa säljer sex är hennes största hemlighet.
Jag levde liksom i en låtsasverklighet med mina vänner och min familj.
Vad ska folk tänka om dubbellivet avslöjas?
Folk får inte veta, för då vet jag inte vad jag gör.
Från Banda för Podmi, det här är Dubbelliv. Jag heter Hugo Lavett. I det här avsnittet berättar reportrarna My Bergqvist och Sonja Hultqvist Kajsas historia.
Alltså jag brukar inte beskriva mig själv som så här fruktansvärt töntig. Jag var väl alltså verkligen så jävla Svensson.
I ett grönt hus i ett litet villaområde växer Kajsa upp med sina föräldrar och två syskon.
Vi är en så jävla tråkig vanlig familj. Alla har lite ADHD typ. Jag, min lilla syster och min pappa är de som hörs mest. Medan jag, min bror och min mamma, de sitter bredvid och bara gör vad fan ni vill.
Kajsa har en äldre bror och en yngre syster. Själv befinner hon sig mitt emellan och kämpar för att bli sedd.
En töntig liten unge som är mellanbarn och försöker ha väldigt mycket uppmärksamhet. För det får man inte som mellanbarn.
Men när Kajsa går i sexan händer något som kommer förändra hennes roll i familjen.
Vi skulle på spökvandring.
Klassen är på spökvandring när Kajsa börjar höra röster inne i huvudet.
Och min mamma fick hämta mig från skolan för att jag typ satt i ett hörn och bara hade någon som skulle döda mig eller vad faktiskt mest.
Hon har fått sin första psykos. Och de kommer att bli fler. Nu riktas familjens uppmärksamhet mot Kajsa. De oroar sig för att hon inte mår bra. Kajsa får börja gå till en psykolog. Under vårterminen i sjuan träffar Kajsa en äldre kille.
Han var ju 18-19 och jag var 14. Han hämtade mig från skolan. Ibland så kom jag till honom innan jag åkte till skolan. Och sen körde han mig till skolan.
Från att ha varit en lite udda person i klassen med psykiska problem blir Kajsa en cool typ med äldre pojkvän.
Och för oss var det liksom så här, bara, oj, jag dejtar en äldre kille, nu är jag inte så jävla tönt längre.
Hon är kär och lyckligt ovetande om att relationen ska tvinga henne in i ett dubbelliv. Men efter några månader börjar Kajsa märka att pojkvännen förändras.
Jag fick inte göra vissa saker. Jag skulle vara med honom hela tiden och han ville att jag skulle bo ihop med honom i en liten stuga. Och jag var där väldigt, väldigt ofta.
Kajsa upplever hur pojkvännen gradvis blir en annan person ju närmare de kommer varann. Han blir allt mer kontrollerande. Kajsa har nyss fyllt 15 och vet inte riktigt var gränsen går.
Så jag hade ingen aning om hur ett förhållande skulle se ut. Jag hade bara sett mina föräldrar och liksom kompisar.
En kväll är Kajsa och pojkvännen hemma i hans stuga.
Det var väl ett halvår in i förhållandet, tror jag. Jag sitter på sängkanten och han slår mig i ansiktet. Och lägger sig i mitt knä. Och gråter och jag är tvungen att trösta honom när jag blöder i hela mitt ansikte. Och att jag inte kunde röka för att jag kunde inte öppna munnen.
Nu drar en berg- och dalbana av psykisk och fysisk misshandel igång. Pojkvännen är som en jojo. Ena sekunden snäll och omtänksam. Nästa kontrollerande och våldsam. Första slaget följs snabbt av fler.
Och jag kunde ju komma till skolan liksom så här efter jag precis hade fått skitmycket stryk och försöka vara som en helt vanlig 15-åring liksom och inte prata med någon om vad som hade hänt liksom.
Kajsa skriver matteprov, blåslagen, döljer blåmärken i omklädningsrummet. Hon vill absolut inte att någon ska förstå vad som pågår.
Och det var det, alltså det är lite där mitt dubbelliv började, tror jag. För att det var att jag var tvungen att dölja hela vad som hände bakom stängda dörrar. Liksom.
Kajsas dubbelliv är igång. Varannan vecka går hon till en psykolog för att få hjälp med sina psykoser. Till psykologen säger hon inte ett ord om vad pojkvännen utsätter henne för.
Alltså jag la ju mest fokus på min psykosproblematik. Så det var det jag pratade om honom. För det var det jag tyckte var jobbigt och jag ville bli av med. Det var därför jag gick dit liksom. Men sen blev det ju värre och det märkte han också. Och då ville han veta varför det blev värre. Men jag vägrade ju ta det liksom med honom.
Det är inte bara psykologen Kajsa ljuger för. Familjen undrar också hur hon mår. När de frågar svarar Kajsa bra. Och håller sig undan.
Misstänkte du någonsin att allt inte stod rätt till i deras förhållande?
Inte alls.
Det här är Kajsas 3 år yngre lilla syster Klara. Systrarna delar rum hemma i det gröna huset. För Klara har hennes stora syster alltid varit en stark person. En man lyssnar på. Hon är politiskt engagerad. Vill förändra samhället. Går på möten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och demonstrationer. Står upp för vad hon tycker.
Hon är alltså väldigt energisk. Och sen så öppnar hon munnen. och är dels smart och påläst om det hon pratar om. Och alltså glad. Och hon har också en väldigt naturlig auktoritet. Alltså hon, folk lyssnar på henne. Alltså säger hon till någonting så lyssnar man på henne och man tar henne på allvar. Så att hon förde sig på ett väldigt proffsigt sätt. Alltså utåt med andra människor.
Men lilla syster Klara märker att hennes stora syster förändras. Hon drar sig undan, har fått nya kompisar inne i stan och sover nästan aldrig hemma i våningssängen längre.
Det var väldigt tydligt någonting som ändrades. Hon slutade ha långt blont hår och istället gick över till hårda sminkningar och mörkt hår och slitna jeans och alltså den typen.
Lilla syster Klara förstår att Kajsa mår dåligt. Att stora syster börjat skära sig med rakblad ibland. Men Klara utgår ifrån att det bara har med psykoserna att göra.
Alltså jag har alltid vetat att hennes dåliga mående var allvarligt. Under tiden då när hon började må riktigt dåligt. Då berättade hon till exempel att hon hade hört röster och alltså sådana saker. Och det var liksom så naturligt för mig att min syster var deprimerad.
Samtidigt som förhållandet med pojkvännen blir allt mer destruktivt blir Kajsa mer isolerad. Hon upplever det som ett helvete, men vågar eller orkar inte bryta sig loss. Gränserna för vad som är okej har suddats ut. Pojkvännen misshandlar henne fysiskt och psykiskt, har sex med Kajsa mot hennes vilja och Kajsa tar på sig skulden.
För i mitt huvud var det fortfarande, det var mitt fel. Det var, jag var jobbig, jag förtjänade det. För att det var liksom det han hade präntat in i mitt huvud.
När de varit tillsammans i snart 2 år känner Kajsa att hon inte står ut längre. Hon funderar över sina alternativ.
Antingen så lever jag kvar så här, eller så gör jag slut med honom och låter han slå ihjäl mig.
Kajsa tänker att om hon gör slut kommer pojkvännen döda henne. Det är vägen ut.
Det var ju det enda jag hade fått höra under de här 2 åren. Antingen så är jag med honom eller så är jag död.
Det blir valborgsmässoafton. Kajsa och pojkvännen sitter i hans bil.
Och jag hade förberett mig i så många månader på att orka säga till honom att jag inte vill mer. Jag pallar inte detta. Jag kan inte vara med dig längre. Och han går ut, tar stryptag på mig och lyfter upp mig. Och jag bara så här, okej. Nu har jag vunnit typ. Nu fick jag som jag ville.
Men plötsligt släpper pojkvännen taget. Kör från platsen. Kvar står Kajsa, chockad och tom, med livet i behåll. När hon kommer hem till sin familj berättar hon att hon och pojkvännen gjort slut.
Och att det var gemensamt beslut och att det är lugnt, allting var bra.
Men hon säger inte ett ord om vad som hänt.
Och sen så visste jag inte vad jag skulle göra. För det var inte meningen att jag skulle leva. I min plan så skulle jag inte leva nu.
Kajsa är fullproppad med känslor hon inte orkar med. Hemligheter hon inte kan berätta för någon. Helst vill hon bara domna bort.
Så jag åkte in till stan och sa, jag vill inte känna någonting. Vad har du?
Genom sitt nya kompisgäng in i stan vet hon att det är lätt att få tag på droger kring tågstationen.
Och så fick jag amfetamin mot min 500 som jag hade rotat fram.
Kajsa ska snart fylla 16. Hon har på sin höjd rökt gräs för något enstaka tillfälle. Amfetamin är något helt annat.
Alltså jag fastnade vid det som fan. Jag kommer ihåg att när jag tog det så var det så här, detta kommer att vara ett problem för mig. För att jag kände liksom att bara detta, jag mår riktigt jävla bra av detta. Jag kan fungera som en vanlig människa lite.
Det går snabbt att bli beroende.
Ja.
Snart tar Kajsa amfetamin varje dag. Hon avslutar sin behandling hos psykologen. Hänger allt mer med kompisarna vid tågstationen i stan.
Jag kände ingenting. Och när jag väl kände någonting så tror jag någonting för att jag inte skulle känna någonting. Och utåt var jag väl mer... alltså en dryg tonåring. Som inte gjorde vad ens föräldrar sa riktigt. Klampade runt på stan i för lite kläder. Drack lite för mycket.
Det har alltid varit så, som jag minns det med Kajsa, att det var väldigt upp och ner med hennes humör.
Familjen och lilla syster Klara märker att Kajsa är labil, men de förstår inte vad det beror på.
Hon försökte ju undvika att vara hemma så mycket som möjligt. Så att då när hon väl var hemma så var hon ju... ja, det var ju oftast konflikt. Alltså hon snäsig, otrevlig... konflikterna mellan henne och mina föräldrar tog väl ett större uttryck. Så att det var väl alltid relativt liksom spänd stämning när det kom till just henne och vad hon gjorde om dagarna.
Men pendla i humöret, det gör väl alla tonåringar. För lilla syster Klara är Kajsa fortfarande den coola, bråkiga stora systern som sällan syns till. Och Kajsa, hon anstränger sig för att familjen inte ska förstå hur fast hon är i missbruk. Att ljuga för familjen är inget stort problem. Kajsa är van vid att dölja saker. Det som däremot är svårt är att hon ska få ihop pengar till drogerna. Barnbidraget som hon får varje månad räcker inte långt. En dag när hon är i desperat behov av pengar frågar hon en av sina langare om råd.
Och den här snubben liksom kom bara med idén och sa, nej men du kan suga av mig istället. Och jag bara så här, wow, ja. För jag, alltså jag hade ju behövt suga av mitt ex för att liksom få gå och käka eller ta en cig. Så jag bara, kan jag få amfetamin för detta liksom? Så det var inget speciellt för mig.
Kajsa och langaren åker hem till hans lägenhet.
Att han luktade riktigt äckligt, det kommer jag ihåg. Alltså jag vill inte säga svett, för det var liksom så här, det var beyond svett. Det var liksom, han luktade ruttet.
Och hur känner du efter att du har gjort det här?
Att jag bara ville ta mitt amfetamin. Det var det, jag var redo för det liksom.
Första gången följs av många fler. Kajsa frågar andra langare om hon kan betala för drogerna på annat sätt.
För du får knulla mig istället. Så får jag vad du... beroende på vad du gör liksom. Och sen så bara blev det så. Att jag betalade med sex istället för pengar liksom.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kajsa börjar gymnasiet, väljer naturprogrammet. Hon gör en utredning hos BUP och får en ADHD-diagnos. Börjar ta medicin som ska förbättra hennes koncentration.
Samtidigt fortsätter hon självmedicinera med både amfetamin och alkohol. När föräldrarna eller lilla syster Klara frågar hur hon mår svarar Kajsa som vanligt att allt är lugnt. Men det familjen inte kan ana är att Kajsa lagt ut sin första annons på hennes skortsida på nätet.
Nu har så internet var väl enklast för mig att ta kontakt med dem när jag väl började liksom sälja på riktigt, om man säger så.
I sin annons hittar Kajsa på ett alias. Hon skriver vilka tjänster hon erbjuder och vad de kostar, men undviker att lägga ut en bild på sig själv.
Just för att jag inte ville att någon skulle se att det var jag.
Hon stämmer träff med den första mannen. Efter skolan tar Kajsa bussen in till torget i stan där de ska mötas. Det är oktober och blåser kallt medan Kajsa väntar på bilen.
Jag var nog nervös, men jag kände inte jättemycket.
Mannen som dyker upp ser ut att vara i 60-årsåldern.
Vitt hår hade han.
Själv har Kajsa nyss fyllt 17.
Och sen så kör han mig hem till honom och vi gick upp på hans sovrum. Och jag tänkte mig någon annanstans. Jag satt väl och badade någonstans i något hav eller något, jag vet inte. För jag älskar att bada och jag älskar havet och så här. Så det var mycket att jag var någonstans och badade eller snorklade eller så här. Och sen så efteråt så ville han ligga kvar och liksom så här prata. Och han berättade om hans fru. Och jag liksom ligger där och bara, ja men du är ju dum i huvudet typ.
När Kajsa tagit emot sin första kund via eskortsidan på nätet rullar det på. Flera gånger i veckan möter hon upp olika män som kontaktar henne. Samtidigt går hon i gymnasiet och kämpar för att få godkända betyg.
Jag vaknar, tar mina mediciner, och sen tar jag lite amfetamin och sen så sminkar jag mig. Innan jag går till bussen så fyller jag på en kolaburk med sprit. Så på väg till skolan så dricker jag. När jag slutade så åkte jag oftast tåget tillbaka till stan. Och sen så antingen så gick jag inom stan och träffade polare. Eller så drog jag direkt till en så här, upphämtningsplats på stationen.
Missbruket blir allt tyngre. Kajsa säljer sex under håltimmar på raster efter skolan.
Jag skulle säga minst 6 gånger i veckan. Träffade jag någon.
Hemma i det gröna huset med familjen är det ingen som anar vad Kajsa håller på med.
Så som vi tittade på det hemma så var det oftast mest bara så att vi blev lite förvirrade. Vi blev förvirrade över varför hon liksom skulle vara på stan hela dagen. Och vi visste aldrig riktigt vad hon gjorde.
För lilla syster Klara är Kajsas undflyende beteende, de återkommande bråken, ett mysterium.
Vi visste ju att det var allvarligt, men hon hade liksom inte alltid kontakt med någon kurator eller det var någon på BUP eller psykiatrin och vi trodde ju att det bara var som vanligt egentligen. Att det var illa men att det inte hade blivit värre.
Men att Kajsa inte mår helt bra är uppenbart.
Men de hade ju, alltså de fick ju aldrig riktigt reda på varför jag var ett problembarn. Utan det var mer umgänget var fel. Mina psykosproblem och så här. Så det var mycket diskussioner. Det var många, många diskussioner om vad det var med mig.
Kajsa måste göra allt för att familjen inte ska se igenom hennes hemlighet.
Men jag ljög om allt. Om jag hade käkat, vad jag gjorde efter skolan. Jag sa att jag var i stan. Och absolut var jag säkert, men jag var inte med min polare alltid. Om jag hade tagit droger. För det frågade mina föräldrar. Och jag sa nej.
Klasskamraterna på naturlinjen vet inte heller något om Kajsas dubbelliv. Gänget inne i stan tar hon droger med. Men ingen vet att Kajsa prostituerar sig.
Alltså under den tiden så levde jag två liv. Och det var ju ett liv som jag ville. Det var det jag önskade att jag hade. Och sen hade jag liksom mitt verkliga liv. Hur det faktiskt såg ut och hur jag faktiskt mådde. Och ifall jag nu skulle berätta för allihopa, så kastade jag ju bort min liksom drömverklighet. Den verkligheten som jag ville skulle vara sann. Och som jag kämpade så jävla hårt för att liksom upprätthålla. Då var det ju att hela mitt liv stod på spel. Att liksom, jag kan inte, folk får inte veta, för då vet jag inte vad jag gör.
Det har gått 2 år sedan det där första tillfället när hon sålde sex till sin langare. Kajsa har fyllt 18 och går sista året på gymnasiet. Det känns som att hon är på väg mot botten och hon tar allt större risker.
Det är få gånger jag har varit rädd. Även om jag borde ha varit rädd många gånger, så är det få gånger jag har varit rädd.
En kylig vårkväll 2015 har Kajsa stämt träff med en okänd man.
Det var på ett hotell.
Hon tar tåget till en annan stad. Går till hotellet där de kommit överens om att mötas.
Det var någon rik snubbe som bodde i någon av de här jävla... Alltså, jag kommer verkligen ihåg om det var Norrköping, Jönköping. Det är något Köping. De låter likadant för mig allihopa.
Kajsa och mannen har chattat innan. Och mannen har beställt de tjänster han vill ha.
Och han ville egentligen bara ha en avsugning.
Men när Kajsa träffar honom på hotellet vill han först att de sätter sig i baren.
Så jag bara, ja. Jag fattar inte riktigt varför han skulle göra värsta grejen av det. I så fall så att jag skulle träffas i baren innan. Och så det var lite shady.
Efter att de druckit ett glas vin går de upp på mannens rum.
Jag går på toa, tar amfetamin. Vi börjar hålla på och han frågar ifall han får binda mig. Och jag säger, ja, det är lugnt. Och det gör han. Och efter att han har hållit på i kanske 5-10 minuter så knackar det på dörren och jag liksom så här, haha, pinsamt. Och sen så bjuder han in sina 4 polare i rummet.
Plötsligt ligger Kajsa med fastbundna armar i sängen och kan inte ta sig loss. Hon är rädd. Under natten tänker hon om och om igen att hon bara vill dö. Till slut däckar hon av drogerna hon tagit. När hon vaknar upp nästa morgon är hon fortfarande fastbunden. Männen är borta. Så knackar det på dörren igen.
Så kommer hon städa och ska hon städa. Och där ligger jag. Naken och helt väck. Och jag får panik för att liksom nu ser någon mig här.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så jag ber henne om hjälp att knyta upp. Och sen så springer jag in på toa hela tiden. Bara, nej men det är okej, det är okej. Förlåt, jag ska gå nu liksom. Plocka ihop mina grejer snabbt som fan. Och drar därifrån. Nu springer ner liksom. Aldrig sprungit ner för trappor så snabbt i hela mitt liv.
Kajsa berättar inte för någon om gruppvåldtäkten. Att anmäla till polisen finns inte på kartan. Då skulle ju hennes familj få reda på att hon prostituerar sig.
Men sen var det också det här att kommer folk tro på mig? Kommer de tro att jag hittar på allting? För det har gått så många år nu, så varför skulle jag komma ut med det nu liksom?
Kajsa sjunker djupare och djupare ner i depression. Vid ett tillfälle självskadar hon så allvarligt att hon är nära att förblöda.
Jag ville väl leva som en normal person. Och jag såg ju runt mig hela tiden att det var inte normalt att leva med droger och prostitution. Det låter så jävla dumt, men jag ville liksom inte sticka ut så. Jag ville bara kunna vara som mina polare och inte ha ett jävla traumabagage och behöva gå runt mig hela tiden. Jag ville bara bo i min lilla fantasivärld där inget av det hade hänt.
Men mitt i allt helvete kommer en ljusglimt. Något som kommer att förändra Kajsas situation. Hon har fått en vän som anförtror sig till henne. Vännen berättar att hon har varit i en våldsam relation. I 4 år har Kajsa burit på hemligheten om sin tidigare pojkväns övergrepp. Nu, nästan utan att tänka på det, anförtror hon sig tillbaka och berättar om det hon har varit med om. När Kajsa väl vågat öppna upp tipsar hennes vän om en gruppterapi för kvinnor som varit utsatta för våld. Och Kajsa bestämmer sig för att gå dit.
Och det var en helt fantastisk grupp och jag hade så mycket tillit till de här kvinnorna som höll det och tjejerna som var där. Så när det väl var dags för mig att dela min historia så kände jag att jag hade så mycket tillit och förtroende för de här tjejerna att jag öppnade upp mig.
Kajsa berättar sin historia på gruppterapin. Hon får stöd.
Och det blev på något sätt att när jag väl var så nära att ta livet av mig som möjligt och de sa, men ska du inte lägga in dig? Och jag hade liksom aldrig tänkt på det riktigt, så jag bara, jo, kanske.
Nu vänder det för Kajsa. Det är som att ett ljus går upp.
Så det var runt där som jag insåg att jag hade hamnat väldigt, väldigt långt ner. Och på något vänster inte ville vara där nere längre. Att jag faktiskt brydde mig tillräckligt mycket för att jag skulle säga att nej, jag pallar inte den här skiten mer.
Med stöd från gruppterapin bestämmer sig Kajsa för att lägga in sig på psyket.
Att jag blev inlagd på psyk är en av de största vändpunkterna för mig. För det var där inne jag hade min avtändning. Det var där inne jag inte kunde träffa torskar. Det var liksom där allting vände. Och när jag kom ut därifrån så var jag redo att faktiskt förändra mitt liv helt. Och sluta med allting som jag höll på med.
När Kajsa kommer ut berättar hon för familjen om drogerna, men hon vågar fortfarande inte säga något om prostitutionen. För att bearbeta det hon varit med om startar hon ett anonymt Instagram-konto där hon hänger ut sina torskar.
För jag var så jävla trött på allt. Jag var trött på att leva dubbelliv, jag var trött på att leva, jag var trött på att träffa de här männen.
En dag får hon ett meddelande från en journalist som vill skriva en artikel om Kajsa. Hon tackar ja. Kanske kan hennes historia hjälpa andra som hamnat i en liknande situation. Inför att artikeln ska släppas inser Kajsa att hon måste riva av plåstret. Berätta för sin familj.
Så där var det med att jag var tvungen typ, ifall jag vill fortsätta hjälpa andra genom min historia, så måste jag berätta för min familj först liksom.
Familjen får läsa artikeln innan den kommer ut.
Jag skickade ett sms till min lillasyster. Alltså här, det kommer komma ut en artikel om mig och det handlar om det här och det här och det här och det här. Och sen fick de läsa den om de ville. Men jag sa att jag inte helt redo att prata om det.
När det kom fram så blev jag mest ledsen. Älskade, älskade du. Varför har du gjort detta? Varför har du inte berättat för någon?
Nu får lilla syster Klara reda på vad det är Kajsa smusslat och smugit med under flera år.
Är min syster en hora? Alltså så här, det bara liksom så här, fulheten i det ordet och fulheten i vad det innebar och att man också visste att det här rör sig inte riktigt om någon lyxig skortfirma utan detta är ju äckliga män. Men jag skämdes mycket av den delen att så här, jag var syster till en person med den typen av problematik. Det klingade liksom inte rätt för mig.
Klara förstår att ingen vetat om hur illa hennes systers destruktiva beteende varit.
Hur fan kunde jag missa det? Hur fan kunde folk missa att detta pågick framför? För det är så här, vi bor i en liten stad. Hur kunde ingen se att det som hände hände? Och för, så här, för att det var det. Alltså hon gömde det så bra. Alltså hon gömde det så himla bra. Och så att alltså, det är så här, stundtals har jag bara så här, jag har cred till dig. Att du kunde lura hela världen typ.
Klara önskar att familjen hade förstått hur Kajsa mådde. Att hon berättat så att de kunnat hjälpa henne mycket tidigare.
Gud vad vi kunde ha gjort mycket för att motverka detta. Det kommer alltid vara en sån sak som jag alltid tänker på. Att så här, vad hade kunnat hända med henne om hon fick en uppväxt som jag fick. För att hela mitt tonårsliv, det flöt ju på kanske vad man skulle säga som en normal tonårings gjorde. Och att, ja, att hon aldrig fick uppleva det. Det är väl det som jag sörjer mest, egentligen.
Idag försöker Kajsa lämna sitt dubbelliv bakom sig. Hon är fri från drogerna. Bor hemma hos sina föräldrar i det gröna huset och har fått jobb på en second hand butik.
Efter jobbet så åker jag hem eller ifall jag har någon ärende på stan ifall jag ska handla. Sen åker jag hem och sen sätter jag mig vid min dator. Och sen går jag och lägger mig. Det är fruktansvärt lite händer i mitt liv just nu och det är väldigt bekvämt.
Kajsa har svårt att försonas med det hon varit med om.
Jag försöker att inte känna så mycket. För jag hatar det. Jag hatar allting som jag har varit med om. Jag önskar att jag hade kunnat ta bort det och inte varit med om det. Men det funkar liksom inte. Alltså jag tror inte riktigt på den här what doesn't kill you makes you stronger. För hade jag kunnat få välja så hade jag aldrig varit med om någonting som, av det som jag var med om.
Du har lyssnat på Dubbelliv, en Podme-produktion från Banda. Reportrar Sonja Hultqvist och My Bergqvist. Jag heter Hugo Lavett, producent var Lovisa Lam Nordenskjöld. Slutmix Axel Rickert Berkemar. Exekutiv producent på Podme, Sofia Neves.